Varmt välkomna till det 32:a avsnittet av podcasten Fastighet och Finans med mig Anders Elvinsson.
Och med mig Mikael Johansson.
Och Mikael, du har just avslutat din stora roadshow där du träffat 65 investerare och diskuterat svensk fastighetsmarknad. Vad tar du med dig?
Nej, men jag tar med mig lite olika saker från de här mötena. Dels Anders, ska jag säga att jag delar din slutsats om man tittar på vad London-investerarna säger. Alltså att de har flyttat fokus lite grann från den svenska fastighetssektorn till framförallt Tyskland och USA. Och då pratar jag i termer av vilka marknader de ser som mest ansträngda just nu. Och eftersom det sitter lite olika typer av fonder där i London som gärna är närvarande när de vädrar lite blod, så är väl det positivt, tänker jag, för fastighetssektorn här. Alltså att de anser att det inte längre är lika ansträngt och att de kan hitta lika attraktiva möjligheter att komma in. När de tittar på aktiecasen så tycker de faktiskt inte generellt bort det i London att det är attraktivt att kliva in nu. De tycker att det är lite för dåliga kassaflödesmultiplar generellt i sektorn. Det varierar naturligtvis från bolag till bolag, men det är den generella slutsatsen. Och kreditmässigt så tycker de att det är för tajt nu. Och det var det jag pratade om i förra avsnittet, att det har tajtat ihop väldigt mycket. 90% på bolagsnivå handlar om, eller jag ska säga så här, 80% på bolagsnivå handlar om Heimstaden Bostad och Heimstaden AB, och de resterande 20% fördelar sig 15% SBB och 5% andra bolag. Så det är fortfarande väldigt mycket fokus Heimstaden SBB.
Kul, och Christian Fladeland blev ju här nu då delad vd eller co-CEO för Heimstaden, så det var ju kul att en poddkändis kliver upp i karriärstegen.
Ja, verkligen, vi får gratulera Christian helt enkelt.
På tal om mer optimism så andades även vår, alltså Cushman & Wakefields Investor Confidence Investor Survey sådan, då investerarna faktiskt blivit mindre negativa. Så det får man också se som ett positivt tecken. Och vi kunde då se att mindre fokus läggs på just den här finansieringsproblematiken och mer fokus istället läggs på då framtida vakans- och hyresutveckling, alltså operationell risk. Så det är väl både då investerarna och finansiärerna som tittar på det här i större utsträckning. Så den finns att ladda ner på Cushman & Wakefields hemsida eller via LinkedIn.
Jag läste den, Anders, tycker man väldigt bra till att börja med, men jag tyckte precis det du var inne på nu är rätt intressant, för det är lite det vi har försökt säga till aktieinvesterare här, att man ska flytta lite fokus från just det finansiella till det operationella, för vi tror att det kommer vara en större drivare framgent. Så det är ganska spännande när du säger att det är det ni får också som svar från någon som tittar i direktmarknaden.
Sen fick jag se en nyhet om att skillnaden mellan fattig och rik i Sverige ökat och blir allt större för varje dag. Svenska medier hade plockat upp ett pressmeddelande från tidskriften Connoisseur, jag vet inte om det uttalas så, Mikael, om att svenska miljonärer blir rikare och rikare och nu är mer förmögna än någonsin. Och att det här då skulle vara helt unikt, och vi har ju lyft det här i podcasten bland annat då om rekordpriser på exklusiva bostäder, vad det kostar att bo på de här flotta boutiquehotellen runt om i världen men även i Sverige. Sen har man även noterat priser på klockor, konst och så vidare. Det sticker ju iväg alltså. Så den här sättningen i konjunkturen och även eventuell lågkonjunktur, den anas ju inte bland de rika.
Pengar kommer till pengar, finns det väl ett uttryck som heter.
Ja, det verkar ju onekligen så. Och just på tal om pengar så berättade jag för några avsnitt sedan om en villa som hade sålts i Enskede. Det jag bodde för närmare 25 miljoner. Och detta verkar mitt lokala sushihak ha snappat upp, för de har ägnat sig åt sån här passa på inflation och höjde precis priset på en pokeboll från 144 spänn till 159 spänn. Och för liksom ett lokalt sushihak ute i förorten så måste jag väl säga att det här är lite magstarkt. Min smärtgräns går här någonstans. Jobbar man hemma en dag och ska plocka upp en smidig lunch så är jag inte riktigt villig att betala 160 spänn. Är du det, Mikael?
Nej, det låter extremt, framförallt som du säger. Det här är inte mitten av Stockholm City utan det är lite i utkanten av stan, även om det är ett väldigt fint område, Anders, det är jag helt säker på. Men det där låter extremt. Jag tycker att det här har skenat lite väl. Jag tycker också att det här med att man passar på att öka priserna lite och skyller på inflation, det har väl gått lite väl fort, kan jag tycka, på många av de här lunchrestaurangerna.
Ja, nu får det vara nog. Nu sätter vi stopp, Mikael.
Jag vet inte om någon kommer lyssna på det här och följa det, men vi säger i alla fall ifrån.
Kanske inte så många restaurangägare i alla fall.
Nej, jag tror inte det. Men du, lite fastighetsmarknad, lite Hedvig Eleonora, kan vi inte börja där?
Ja, den här hemliga köparen som stod bakom då förvärvet av 49,9% av aktierna i Kvaliteternas dotterbolag Hedvig Eleonora visar sig ju vara Thulia Fastigheter. Och Thulia Fastigheter har då byggt upp ett fint bestånd av fastigheter i främst Stockholm och drivs av André Åkerlund som jag tror faktiskt är bror till Jonas Åkerlund. Han är ju en riktig kändis. Och André Åkerlund har vi tidigare nämnt i podcasten när han visade sig ligga bakom köpet av Björn och Lena Ulveus villa i Djursholm som du hade lite koll på. Och där var ju prislappen då 248 miljoner för en privatbostad på en liten ö. Och bakom Thulia Fastigheter står även Erik Selin. De här två då, André och Erik, verkar ha kommit överens under någon middag för 20 år sedan och bestämde sig för att slå sina påsar ihop. Så de har gjort en hel del affärer lite under radarn sedan dess. Men det här blev nu då offentligt och slogs upp stort. Och mäklarna av de här fyra fastigheterna, att de inte har lyckats hitta någon köpare till de enskilda husen, det kan då delvis bero på att flera av lägenheterna är uthyrda till väldigt förmånliga hyror, och det är något som jag har sett figurera i media, så jag kommer inte med något nyhet här till er som lyssnar. Men vi får väl utgå från att hyresrätterna då är uthyrda med besittningsrätt. Så det hade väl inte varit så kul att köpa de enskilda fastigheterna då man på alla fall tidigare värderingar hade fått en väldigt låg initial avkastning. Så man kan ju därmed diskutera de tidigare bokförda värdena. Men jag skulle väl våga sätta pengar på att hyresgästerna kommer sitta på de här lägenheterna livet ut, även om hyran skulle ändras till den här brukvärdeshyran då, det systemet vi har i Sverige. Men Åkerlund och Selin, de skulle ändå kunna få upp den initiala avkastningen genom att försöka komma överens med hyresgästerna om att göra en villkorsändring i hyresavtalet och därmed ändra hyran till något som är i linje med brukvärdeshyra. Och om de inte kommer överens så kan de faktiskt ta det till hyresnämnden, sa en jurist jag talade med. Och då har de en månad på sig att bedöma en skälig hyra, och parterna har möjlighet att komma in med egna jämförelsehyror för liknande lägenheter vad gäller då standardutformning, läge och så vidare. Men min gissning är väl att man ogärna skulle vilja att de här förhandlingarna blir officiella, vilket de i så fall skulle bli. Det är ju ganska kända personer som hyr lägenheterna i många fall. Så jag skulle tro att de ger upp det här på ett smidigt sätt och att man därmed kan få upp driften åt lite grann. I senaste avsnittet så lyfte vi en affär där nyproducerade hyresrätter i Stockholm bytte ägare, och här var det då kommunala Svenska Bostäder som passade på att fylla på sin portfölj med hyresrätter. Och min analys var att kommunen gjort en helt okej affär. Annat kan man väl säga då om hur Göteborgs kommun valt att agera när de har köpt bostadsbyggrätter av Serneke och Balder. Här är det bara att gratulera säljarna som lyckats få till en riktigt bra deal. De har möjlighet att återköpa större delen av byggrätten efter ett par år på väldigt förmånliga villkor. Om jag var skriven i Göteborg så hade väl jag inte varit speciellt nöjd med hur mina kommunpolitiker hade agerat. Sen har vi Logistea, Mikael, som meddelar att de refinansierat banklån på närmare 900 miljoner kronor. Det måste vara en ganska ansenlig del av deras utestående skuld, gissar jag.
Absolut.
Och att de även förvärvat en fastighet från Blackstones Mileway i Falun. Och detta var då en fastighet som Oscar Properties hade avtalat om att köpa som del av en större portfölj, men där de valde att dra sig ur processen med ett större vite som följd. Och jag vet inte om det var så att Mileway eller Blackstone fått in de här pengarna. Det var ju ett utstående krav här, i alla fall för några månader sedan, om jag minns rätt. Men fastigheten som nu bytt ägare har i alla fall en uthyrningsbar yta på 42 500 kvadratmeter där NKT Cables hyr samtliga ytor i fastigheten på ett hyresavtal som löper till hösten 2037. Restvärdet på en sån här fastighet går ju att diskutera då det är en äldre byggnad på fastigheten och den ligger just då Falun, men hyresavtalet löper ju som sagt ytterligare 13 år, vilket är väldigt bra i de här tiderna. Man får ju säkra kassaflöden så länge hyresgästen är bra och den ser ut att ha en ganska stabil balansräkning om man tittar på bolaget. Men baserat på de siffrorna som Logistea kommunicerade i sitt pressmeddelande så verkar man ändå få en riktigt bra initial avkastning fram till och med 2037. Och hyresavtalet är av så kallad triple net karaktär, alltså att hyresgästen står för i stort sett alla kostnader och delar av underhållet. Och om man ändå drar av ett par 10 kronor per kvadratmeter i kostnader för fastighetsägaren så får man en initial avkastning som uppgår till över 8% då. Så det är väl en bra bit över deras genomsnittsränta skulle jag tippa på.
Ja, men det är ju, och Logistea har ju satt sig i en position här att kunna vara på köpsidan genom att ta hand om sitt obligationsförfall förra året med den nyemissionen man gjorde då. Så det är faktiskt ett av de börsbolag som redan nu uppenbarligen är tillbaka på köpsidan.
Och sen hade vi en spännande affär i Oslo. Den kan du säkert ha en hel del att säga om också. Mikael, du kan bland annat rätta mig i mitt uttal av säljaren Schage.
Jag kan inte det. Jag har inte hört någon i Norge uttala faktiskt hur man ska säga det där. Men jag tycker det är en rimlig gissning.
Och, ja, okej. Okay. De har i alla fall sålt den ikoniska fastigheten som har vunnit pris med namn då, eller adress Stortorvet 7 mitt i Oslo till KLP. Och sen norsk investerare. Priset då uppgår till 2,4 miljarder svenska kronor. Eller 74 000 per kvadratmeter. Och det är den största affären med en enskild fastighet i Norge sedan 2020. Och mina norska kollegor kommenterade affären i en artikel med att affären var i linje med deras värdering. Och reporten frågade då vem bör vara mest nöjd med affären, köparen eller säljaren. Och då säger de då att yielden för fastigheten bedöms uppgå till 5,2-5,3% och då är ungefär en tredjedel av ytan handel och två tredjedelar kontor, och det här är en fin och välskött fastighet, så den underbygger deras marknadssyn där de har då en prime yield i Oslo centrum, för den här ligger inte i absolut bästa läge, men i Oslo centrum på 5,0 och i CBD på 4,75%, och jämför så har vi då prime yield i Stockholm på 4,0, så de menar jag då att både köpare och säljare ska vara nöjda med affären.
En win-win.
Ja, en klassisk sådan. Sen får vi passa på att uppdatera er om två riktiga härdsmältor som vi nämnt tidigare i podcasten. Det är kinesiska Evergrande som rasar ihop som ett korthus, och de anklagas nu för att blåsta upp sina intäkter under 2019 och 2020 med 78 miljarder dollar, alltså över 800 miljarder svenska kronor. Och om det här skulle vara sant så skulle det högst troligtvis vara en av världshistoriens största bedrägerier. Och den andra härdsmältan, det får väl vara Donald Trump som fått nej av långivare till att låna ihop pengar till den här summa som krävs för att överklaga domslut han har mot sig. Och nu kan han då välja på, som jag förstår det, att sätta sig själv i konkurs, vilket skulle göra att han har flera år på sig och liksom reda ut det här. Men det verkar han inte vilja, för det skulle troligtvis påverka hans chanser att bli vald som president. Han skulle väl kanske inte ses som en duktig affärsman i så fall. Och det andra alternativet är att han skulle få sina tillgångar beslagtagna, och det skulle vara väldigt spännande faktiskt om man skulle gå ut och sälja av hans kontorshus här på Manhattan, se vad de skulle inbringa för pengar. Så där kommer det bli spännande att följa.
Fastighet och finans spelas in i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande bevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
Idag har vi tre saker vi vill rekommendera. Dels så är det en långläsning som man kan läsa på hemsidan helt gratis. 24 sidor som de har sammanställt kring finanskrisen på 90-talet som i allra högsta grad drabbade fastighetsmarknaden. Och om du är lite yngre och arbetar i branschen och vill veta vad alla äldre pratar om, så kan vi definitivt rekommendera er att ta del av den här långläsningen. Sen vill vi även lyfta upp de kommande seminariedagarna, och närmast till hands så har vi fastighetsdagen i Uppsala som går av stapeln den 9 april. Och sen har vi Östgötamarknaden som behandlas den 18 april i Linköping. Och sist men inte minst så är faktiskt Fastighetsvärlden väldigt duktiga på att fånga upp det senaste och är ofta exklusiva med stora nyheter. Så ni får jättegärna gå in och signa upp er på Fastighetsvärldens nyhetsbrev som kommer ut varje morgon om ni inte redan gjort det. Med det sagt så kan vi varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från bygg- och fastighetsbranschen via Fastighetsvärldens olika kanaler. Catena verkar följa i Sagax fotspår och har slagit till med en rejäl nyemission på 2,1 miljarder kronor. Är det så att Mindus kan ha fått en värdig utmanare om titeln Stockholmsbörsens finaste fastighetsbolag, Mikael?
Det kanske kan vara på det viset, det kanske vi är lite för tidigt att säga. Men den här emissionen, Anders, 5 gånger övertecknad, smaka på den. De gjorde en, som du säger, en stor emission på 2,1 miljarder, men det var 5 gånger det beloppet i boken. Så uppenbarligen ett stort intresse för att investera i Catena. 2,3% under stängningskursen gjordes emissionen. Det är cirka 15% över rapporterat substansvärde, så enormt styrketecken. nettobelåningsgraden nu ner till 31%, och kanske det ännu viktigare måttet som i alla fall börsen prissätter, nettoskuld mot intjäning, kommer proforma gå ner mot ungefär 6,2x enligt bolaget själva. Så att Catena är allt annat lika i en väldigt fin position för att fortsätta investera och fortsätta växa intjäning per aktie under de närmaste åren.
Men tanken är väl inte att jobba med en sån här låg skuldsättning, utan det är väl att vara offensiva nu och köpa fastigheter och ta på sig mer skuld, gissar
jag. Jag tolkade Nordic Credit Rating, som är en lokal, ett lokalt ratinginstitut som följer bolaget. De skickade ut en kommentar på det här och skrev att vi ändrar inte vår vy på Catena som en konsekvens av nyemissionen, därför att vi förväntar oss att pengarna ska användas för att investera och att skuldgraden eller belåningsgraden då kommer gå upp igen. Så att ja, det är rimligt att tro att de har pratat med bolaget och att det har varit kommunikationen därifrån.
Oscar Properties lyckades i sista stund undvika en konkurs genom att betala in ett miljonkrav som var ställt på bolaget, men direkt efter valde man att istället kräva tillbaka de pengarna. Vet du vad status är på alla härvor kring Oscar Properties just nu, Mikael?
Nej, det går inte att följa med i vad statusen är på alla härvor. Det går inte riktigt att ha insikt, som du har varit inne på tidigare, Anders, så kanske man skulle hoppas att i ett sånt här krävande läge skulle att man skulle få lite mer information om vissa saker och ting. Det är väldigt svårt att sitta på utsidan och ha insikt i det, men Oscar Properties går en tydlig kamp mot klockan.
Och även kring Fastator, det blåst kalla vindar. Point Properties fick nej från obligationsägarna i det här skriftliga förfarandet om att man då skulle förlänga obligationer. Och samtidigt så har man sålt fastigheter, varav i vart fall en var ur Point Properties. Nyheter kring bolaget har även handlat om att de ställt in räntebetalningar och sen sålt studentbostäder i Norden aktier och då kunnat återuppta räntebetalningar, som jag förstod det. Så du får jättegärna kommentera vad status är och också vad man sålde aktierna i studentbostäder till gentemot något slags substansvärde.
Ja, men om vi börjar på den sista frågan, så omsattes väl aktierna på 74 öre styck, och de har ju, deras substansvärde var ju länge rapporterat runt ungefär 9 kronor, men sen när man gjorde en stor emission då under hösten så gick det substansvärdet ner. Nu är det min kollega på analys, Alexander Gustafsson, som täcker studentbostäder, men jag tror att det substansvärdet idag rapporteras någonstans mellan 3,5-4 kronor, så att det är ju långt under substansvärde, och det är väl inga konstigheter att studentbostäder handlar med en stor rabatt givet den finansiella utmaningen som de står inför. När det gäller Fastator är det uppenbarligen extremt pressat finansiellt när man måste ställa in räntebetalningar på sina tre obligationer för att man behöver vänta in den här försäljningen av aktier i studentbostäder, och när man får in den likviden ska man då återuppta de betalningarna. Och jag tycker också att det här misslyckade skriftliga förfarandet i Point Properties, det visar lite respekten som bolag ska ha för obligationsförfall, att det är inte alltid bara att gå till obligationsägarna och få igenom ett skriftligt förfarande, utan obligationsägare har rätten och lagen på sin sida att rösta ner den typen av förslag och istället kräva tillbaka sina pengar.
Sen har vi haft flera obligationsemissioner i sektorn som ni gärna får kommentera. Den första jag snabbt upp var Castellum, som tog in 2 miljarder i obligationer med lite längre löptider i detta fallet. 5 och 3 år löptid.
Ja, precis. Det här är ju otroligt positivt för hela sektorn. Som jag var inne på senast, det här är lite av en game changer i fastighetssektorn generellt, och då pratar jag för bolagen men även direktmarknaden. Jag tror att det här kan vara en sak som får bolag att mycket snabbare vara tillbaka på investeringssidan. Då pratar jag både CapEx i egna portföljen och i köpmarknad, givet att man här kan få lite tillväxtkapital. Sen betyder inte det att bolagen idag redan är i en position att snabbt vara att köpa. Det är fortfarande så att de försöker dra ner på sin CapEx. Man försöker hålla pengar in-house genom att ta utdelningsbeslut som då premierar att man antingen sänker eller tar bort utdelningen helt. Så man ska inte misstolka det jag säger med att alla bolag nu kommer vara ute och köpa fastigheter. Men det som är faktum är att bolagen likt Castellum nu då, de kan göra de här emissionerna på en 3-års tenor. Alltså en 3-årig löptid, och då emittera obligationer billigare icke-säkerställt än vad bankerna erbjuder säkerställt på kommersiell utlåning. Och det är klart att det allt annat lika gör en jätteskillnad, och det lättar på trycket i termer av refinansieringsrisk i sektorn. Så väldigt positivt, och det finns uppenbarligen hög efterfrågan på Castellum-obligationer efter det de har gjort sen Akelius kom in, vilket har varit väldigt, väldigt kreditvänliga aktioner.
Och sen hade vi Cibus som utehämtade in pengar där den totala volymen till slut sattes till ungefär dryga 140 miljoner euro. där man både emitterade euroobligationer och SEK-obligationer på 4- och 3,5-åriga löptider. Hur blev prissättningen här?
De gjorde ju den svenska delen av den obligationsemissionen på Stibor plus 350 punkter och jag tror att det var Euribor plus 400 punkter som man gjorde euroemissionen på. Och här är det ganska intressant i Cibus att när de gjorde en obligationsemission senast i svenska kronor, om jag inte har missat någonting, så var väl det hösten 2020, och den gjorde man då på Stibor plus 595 punkter. Så slarvigt här, om någon faktiskt tänker efter, så kommer det jag säger nu vara fel, men om man bara ska hårdra det, egentligen den Stibor-uppgången som har varit tar Cibus mer eller mindre igen genom att de emitterar på en lägre kreditspread. Om man jämför 350 punkter med 600 punkter så är det 250 punkter tajtare, och sen är det klart att Stibor har gått upp mer än så att de har ju tappat lite i total all-in-kostnad, men jämfört med för många andra bolag så lyckas faktiskt Cibus kompensera det genom att kunna emittera på en lägre nivå. Så vi får gratulera bolaget och nya vdn Christian Fredriksson till en lyckad refinansieringsövning.
Vidare så hade vi Genova som emitterar en variant av obligation och konvertibel. Eller har jag förstått saken fel, Mikael?
Nej, du har förstått saken rätt. De gjorde en mer ren konvertibel när vi pratade om i M2 med Västbygg som underliggande aktie. Utan här är det en konvertibel i Genova med Genova-aktien som den underliggande, det underliggande instrumentet. Och otroligt kul att Arctic Securities gör den här transaktionen, den andra konvertibeln vi gör nyligen då. Och jag tror att det kommer komma fler konvertiblar. Så att om det är bolag där ute som är intresserade av att höra mer om de här två transaktionerna, så får ni gärna höra av er till mig, så ska jag se till att ni får prata med rätt person på firman. För att det här blir en ganska snygg lösning tycker jag. Nu är jag såklart inte helt objektiv eftersom vi var med i transaktionen, men 6,75% fast ränta, striken 31% över nuvarande kurs, det gör ju att du får en trevlig löpande ränta samtidigt som du har uppsidan genom att aktiekursen på 5 års perspektiv förhoppningsvis då, för de som är aktieägare i Genova, står högre än 31% över nuvarande kurs. Så att, en ganska snygg lösning. Vi kan jämföra med deras senaste obligation som kostade Stibor plus 595 punkter, alltså idag någonstans runt 10% i kupong. Genova är ju ett bolag som har tagit ner skulden ganska rejält i obligationsmarknaden genom att refinansiera de två lånen som fanns ut med en ny obligation på 500 miljoner samtidigt som man har gjort lite riktade emissioner i aktiemarknaden och sålt av en del tillgångar. Så att vi gratulerar bolaget till en fin transaktion.
Och på kreditmarknaden så har vi även haft Bonava som varit aktiv och har kommit i mål med sin refinansiering. Vad kan du berätta om det, Mikael?
Det var inte ett litet paket som man gjorde den refinansieringen. Det var ju en väldigt ansträngd situation, men det är ännu en sådan som har löst sig tack vare aktieägare support. Vi pratade ju redan i förra avsnittet om den höga anslutningsgraden i deras nya emission. Det var väl 170% tecknat eller något åt det hållet. Så jag tycker att Bonava, det man kan säga är väl att det ska bli intressant att se vart det bolaget tar vägen om Johan Skoglund får rätt i att bostadsmarknaden står i all time high 2026.
K-fastigheter plockade in pengar via en nyemission som totalt uppgick till 128 miljoner kronor, och delar av denna nyemission krävde en extra bolagsstämma. Jag fick höra att det kanske är lite märkligt att ha en extra bolagsstämma så pass nära in på den ordinarie bolagsstämma för att klubba ett så pass litet belopp. Vad är din tolkning här?
Jag tycker att det låter märkligt, jag med. Jag har inte något superbra svar, men för ett bolag av K-fastigheters storlek så tvekar jag på om det hänger på 15 miljoner, vilket är det här extra beloppet då, som man ska nu besluta sig om. Det kan ju vara någonting jag har missat, det är inget bolag vi har täckning på, men det känns som ett väldigt litet belopp för att kalla det extra bolagsstämma. Så lite märkligt att man inte bara gjorde en 15 miljoner mindre emission då, kan jag tycka.
Vad gäller SBB, som du inte kan tala om, Mikael, så har vi både haft positiva och negativa nyheter. SBB är nu inte längre Stockholmsbörsens mest blankade bolag. Det är istället Scandic, som i och för sig också är delvis insyltat i fastighetsbranschen. Sen har vi Fitch som har sänkt SBBs kreditbetyg till CCC. Här kan inte jag då säga så mycket om vad det innebär. Och sist men inte minst så har bolaget då gått ut med att de vill återköpa vissa hybridinstrument för 2,8 miljarder via en så kallad Dutch auction. Så det får vi se hur utfallet blir där då. Och SBBs största ägare Ilja Batljan har ju verkligen haft anledning att fira då han fick godkänt på det skriftliga förfarandet som gällde att förlänga IB Invests obligation som hade löpt ut i slutet av året. Nu är istället löptiden satt till april 2026. Om jag har förstått saken rätt så kommer kupongen på obligationen istället läggas på hög, så kallad peakränta, för utbetalning vid obligationens förfall. Mikael, den 7 mars så gick kredithanteringsbolaget Intrum käpprätt neråt på börsen. Man föll som mest 20% om jag förstår saken rätt. Och det var i spåren av att Arctic Securities hade sänkt sin rekommendation till sälj från tidigare behåll. Och även kapat riktkursen rejält då till 8 kronor från tidigare 70 kronor. Och enligt Bloomberg så var Arctic Securities riktkurs street low. Det vill säga man hade den lägsta riktkursen bland analyshusen som bevakar bolaget. Närmast Arctics riktkurs var JP Morgan med riktkurs på 37 kronor. Har du gett din analytikerkollega en klapp på axeln, undrar jag. För aktiekursen rasade ju faktiskt därefter rejält. Den stod i 30 kronor när börsen stängde den 6 mars och var som lägst nere på 14 kronor. Nu har den studsat upp något. Men det är fortfarande så att ni var med och eldade på den här nedgången.
Ja, men det måste man verkligen säga. Min kollega Gustav Larsson sitter ju bredvid mig och utan att överdriva så var han en av de mest eftertraktade analytikerna i Europa den dagen han släppte analysen, men även de dagarna som följde efter. Det är ett otroligt tryck bland investerare för att prata med honom. Och jag menar, man kan vara så här diplomat och säga att om en analys blir rätt eller fel, det vet man ju såklart inte förrän man har facit, vilket är en bit fram i tiden. Men jag måste säga att själva analysen är extremt välgjord och Gustav har tagit ett grepp om Intrum som jag skulle säga är lite unikt. Och han satte ju den riktkursen genom en scenarioanalys som bland annat inkluderade en restrukturering av skulden, alltså ett scenario där det sker och att det då påverkar såklart det egna kapitalet. Så att, hatten av för min skäggbeklädda kollega som sitter precis bredvid.
Ja, ett bra skägg är det också. Det görs en del liknelser mellan SBB och Intrum och det finns ju kreditfonder som har gått in i båda bolagen och nu sett värdet på de obligationerna gått ner ganska kraftigt. Skulle du säga att det går att göra jämförelser sett till liksom värdet och analysen av de underliggande tillgångarna i de här bolagen?
Jag är ju inte expert på Intrum och jag får ju inte uttala mig om SBB, så det är en knivig situation sätter mig i. Men det man kan säga, Anders, som påminner om varandra i de här två fallen, det är ju att båda bolagen har använt sig om väldigt mycket obligationsskuld. Det är ju ren fakta. Det är ju två väldigt stora kapitalstrukturer där vi pratar om tiotals miljarder i utestående obligationsskuld för både SBB och Intrum som ska hanteras. Så att jämförelse görs när det är två svenska bolag där det faller så här pass snabbt och så här pass kraftigt i aktiekurs, ja det förstår jag. Om jag inte missminner mig nu så var väl Intrums aktiekurs någonstans runt 70 kronor där i mitten av januari och nu står den alltså i 15-16 kronor, så det har ju varit ett extremt snabbt fall för de som äger den aktien.
Men du, obligationer verkar ju vara ganska intressant och vi har säkert många av våra lyssnare som är hyfsat förmögna och skulle kunna lägga en viss peng av sin förmögenhet helt enkelt då i obligationer. Men det är ju ofta lite större investerare och kreditfonder som handlar de här instrumenten, men jag vet ju också att det finns privata investerare som har konton och som kanske både på lång och kort sikt handlar i de här typen av instrument. Kan inte du berätta lite hur man skulle gå tillväga om man skulle vilja köpa en andel i de här utstående obligationerna?
Jo, absolut. Det här varierar lite på vart man är kund. Det finns ju vissa personer, jag vet inte hur många av våra lyssnare som har tillräckligt med kapital för att vara kund hos exempelvis Carnegie Private Banking. Då kan man få hjälp av dem naturligtvis att handla. Men jag skulle säga för gemene man här, så ofta handlar man via en aktör som Avanza eller Nordnet. Och de firmerna har ju i sin tur kontakt med obligationsmäklare, eventuellt då på Arctic eller på andra ställen. Priser får de oftast indikerade av sin kontakt på Avanza Nordnet, medan courtaget varierar baserat på handel då. Så det jag menar med det är att om du exempelvis, Anders, vill köpa en obligation i Heimstaden AB, så kommer du prata med din mäklare på Avanza eller Nordnet och de kommer ge en indikation på vad den obligationen kan köpas in för. Men sen är det som sagt en indikation, så måste man försöka få tag i den marknaden. Det måste finnas någon som vill sälja motsvarande instrument och sen varierar då courtaget på hur mycket som den mäklaren på Avanza och eller Nordnet tar och hur mycket courtage som en mäklare på Arctic väljer att ta i den handeln. Och då kan man ju såklart som kund välja att inte i slutändan köpa obligationer om man tycker att priset då inte är attraktivt, om det indikerades på sig 60% av nominellt värde och så får du reda på att du får köpa den för 64% för att marknaden inte riktigt var där. Då kan du naturligtvis välja att backa. Rent krasst kan jag säga att mäklarna har enklare att ta kottage om priset är stressat snarare än om det är ett lågriskbolag som ska handlas. Minsta post för det här är ofta 1,25 miljoner.
Men det är nominellt värde, så har du en rejält nedtryckt obligation, alltså i procentuellt sett då nominellt värde, så kan väl det du egentligen betalar bli betydligt mycket lägre än så.
Absolut, jag kan ju säga så här att jag får inte ge råd i privata sättningar, men jag pratar naturligtvis med vänner om jobbet inemellan. Och när jag fick frågor under hösten vad vi var runt och pratade med till kunder, så berättade jag om Heimstaden ABs icke-säkrade obligationer i euro och försökte förklara lite hur den situationen såg ut och lite hur man kunde tänka kring det. Och då vet jag att det var en bekant, absolut inte ett köpråd, men det var en bekant som valde att handla en post i den obligationen, och då när det är euro så pratar man i 100 000 euro då, poster, och den personen valde att köpa en, men precis som du säger Anders, då var ju den nere på ungefär 50% av det nominella värdet i cashpris, så att de köpte nominellt värde 100 000 men man betalade 50 000 euro och sen har den då handlat upp ganska rejält sen dess, så den personen är än så länge ganska glad med det köpet.
Och om jag förstår det rätt så blir kortaget satt utefter det nominella värdet, va? Och är ofta betydligt mycket högre än för aktier, säger kanske 1% av det nominella värdet.
Ja, men här ska man vara lite försiktig. Det går inte att ta 1% om du handlar exempelvis Castellum-obligationer och du har ett cashpris som ligger väldigt nära par, alltså man säger det nominella värdet. Det är inte så att det omsätts med 1% i kortage. Men ja, du har helt rätt i att kortaget beräknas på det nominella värdet, och det är klart att om Heimstaden AB-obligationen handlar i termer av 50% av nominellt värde. Om mäklaren då säljer den på 51%, alltså att man köper in på 50% säljer på 51%, det gör nästan ingen skillnad på avkastningen för kunden som köper. För att, jag ska inte säga att det inte gör i absoluta termer, det är klart att det gör skillnad. Men min poäng är att om du har 30 eller 31% yield till maturity, som man säger, alltså din avkastning till förfall, det är ju inte där kanske skon klämmer för en privat investerare om du får 30 eller 31%, utan det är ju mer att man vill ha den exponeringen, och då finns det ju faktiskt en logik i att mäklare som lyckas få fram volymen i enskilda namn, att de även får betalt för det är det som gör att mäklerier kan existera helt enkelt.
Och sitter du med obligationen till förfall så betalar du väl inget säljkortage, utan då får du väl pengarna in på kontot, antar jag.
Det stämmer, absolut.
Men jag förstår det som att om man ska mäkla lite större aktieposter så har även kortagen gått ner ganska kraftigt för investerare som då skulle handla aktier hos en aktör som er. Men skulle du säga att ni har inte alls satt samma press ner på kortagen för obligationshandel?
Obligationshandel är fortfarande en over-the-counter business, och det gör skillnad. I aktiemarknaden så är väldigt mycket automatiserat, och där är det då svårare, som jag tolkar, att ta kortage. Sen finns det fortfarande möjlighet för aktiemäklare att tjäna kortage, absolut. Framförallt i antingen illikvida namn där någon vill in eller ut, eller då att man mäklar stora poster. Men generellt är det absolut rätt att beskriva att kortagehandeln är fortsatt mer närvarande i kreditmarknaden än vad den är i aktiemarknaden, skulle jag vilja hävda.
Men för att summera kan man säga att ju högre risk, alltså ju mer pressade obligationerna är, desto högre kortage som andel av vad du faktiskt betalar.
Så skulle man kunna beskriva det, gör i alla fall det enklare för mäklarna. Men sen är det alltid en köp- och en säljsida som man ska ta hänsyn till. Det kan vara obligationer som omsätts på jättelåga nivåer jämfört med deras nominella värde, där mäklarna i princip inte tar något kortage för att man ändå vill göra traden, göra handeln, hjälpa sin kund, och det är bättre såklart att göra en handel än att inte göra någonting alls. Så det är inte alltid så att man ska tänka att en obligation som omsätts på ett lågt cashpris, att det betyder ett stort kortage till någon inblandad i transaktionen. Det behöver inte betyda, utan allt styrs av efterfrågan och utbud.
Ja, men spännande. Vi får hoppas att jag blir så pass förmögen att jag går in i obligationshandel om några år då.
Det tror jag att du är på god väg, Anders.
Mikael, det kanske är på tiden att du kör din vanliga disclaimer.
Ja, jag var väl inne där på lite farliga territorium ett tag i alla fall. Så allt vi har sagt i den här podcasten ska varken tolkas som en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
Och gissa vad jag ska göra nu till helgen, Mikael?
Åka skidor.
Jajamän. Jag och lillebrorsan åker iväg upp till Åre och Bydalen. Och med det sagt, Mikael, så kan vi väl uppmana er att följa oss på LinkedIn. Och ditt nyhetsbrev som kommer ut på fredagen, Mikael, ska man ju heller inte missa. Så det ska man ju höra av sig till dig om att få bli uppsatt på.
Ja, det tycker jag faktiskt att ni ska göra. Nu pratar jag egen bok här, men det är ett nyhetsbrev som jag i alla fall tycker är väldigt kul att skriva. Så det får ni gärna göra.
Och med det så får vi önska er alla en trevlig vecka. Ha det gott.
Ha det bra. Hej.